Välkomna till en decemberpodd hos Hockeystudion. Vi tänkte göra lite ett specialavsnitt idag. Vi tänkte gå igenom samtliga 14 SHL-lag och ge alla klubbar några minuters kärlek och där vi analyserar och tycker till och tänker till om vad som funkar bra med laget och vad som kanske behövs under slutet av 2019 och 2020 för att det ska bli trevlig avslutning på SHL. Vad säger du om det, Tellan?
Låter som en jättebra idé. Spännande.
Sen har vi också en liten nyhet att berätta, kan vi tisa för då. Du är på väg tillbaka rejält in i hockeyfamiljen.
Ja, det stämmer. Vi har en liten teaser förra veckan, men jag ska gå in på och jobba med player development på Wii Sport.
Aha, du släppte den nu. Jag tänkte att du skulle säga den i slutet av podden.
Så nu tar vi. Vi får klippa in den. Men jag tänker att vi släpper den på en gång så får folk det. Så kan vi prata lite mer om det sen.
Du, blir du alltså hockeyagent eller vad blir du för något?
Nej, mitt jobb blir ju att hjälpa yngre spelare och kanske inte gå på samma misstag som jag gjorde under tiden och bolla med föräldrar och såna grejer. Så att det ska bli jättekul att få göra det här på Wii Sport då.
Har du kavaj på dig på jobbet då, eller har du träningsoverall, eller har du målvaktsutrustning, eller vilken form kommer du dyka upp i?
Jag är inte så mycket kostymkille. Jag gillar jeans och t-shirt. Jag får väl vänja mig med vissa tillfälligheter, kanske jag måste dra på mig arbetskostymen då, men annars kör jag gärna t-shirt.
Det här blev kul, Abris. Då går vi från att ha Tellan som kollega till att ha en chans att kunna granska honom och se vad han gör i agentbranschen.
Ja, jag tycker att det känns sorgligt att han inte ska vara med oss längre. Så det är lite sådär. Men så
vi får
bjuda
in honom som gäst framöver.
Ja, man måste önska folk lycka till här i deras... vi får väl säga att Hockeystudion är en bra plantskola då, kanske för vidare karriär.
Ja, jag funderar på alla som har... gått förbi våran både tv-studio och poddstudio. Då har vi ju bland annat Breitholtz, Garpenlöv, Claes Åkesson. Ja, det är många där. Och Tellan också. Och Garpen gick det ju väldigt bra för. Han blev förbundskapten. Du kanske blir förbundskapten slut då.
Ja. är det någon som är sugen att ta den här lediga stolen, så kan de ju höra av sig till dig, Thomas, på DM eller någonting och säga att de är sugen.
Garanterad plats i finrummet blir det.
Men pojkar, 14 lag tar ganska lång tid, så vi drar väl igång direkt. Och vi beslöt innan vi började banda här att vi börjar längst nerifrån i tabellen. Och då har vi alltså några minuter kärnfull information om Oskarshamn. Och jag inleder med att säga att de tog alltså poäng i de första 4 matcherna av SHL. Sen har de 2 segrar i de sista 20. Jag vill påstå att det är kört för Oskarshamn. De kommer inte klara av något kval. Eller de kommer att tvingas att kvala i slutet av den här säsongen.
Ja, de har ju haft det lite tufft, och det började väl redan på försäsongen tycker jag, när de hade en del spelare som var på så kallade tryout-kontrakt som inte fick vara kvar heller. Utan det kändes redan från början när de började sätta ihop det här laget att det vart lite oroligt direkt. Sen hade de, som du sa, en fantastisk start. Men sen har
en verkligen bra start i alla fall.
Jo, men de ledde väl SHL där. Ja. Det tycker jag väl är fantastiskt för en nykomling. Ja. Så att man får slänga sig med sådana ord. Så att efter det så har det väl gått mindre bra. Men jag har fortfarande, de har nog tagit mer poäng än vad jag trodde att de har gjort. Skulle ta.
Ja, jag känner som Tellan. Jag tycker 20 poäng som de har tagit, det ger ändå lite hopp. För jag trodde det skulle vara ännu värre, om jag ska vara helt ärlig, när jag har sett dem i vissa matcher. Så att poängmässigt har de ändå klarat sig rätt bra. Det är ju hemmaspelet framförallt. Man har ju nypet lite treor på hemmaplan, och då biter det ändå okej. Okay. Så man är ju inte avsågade på något sätt. Och nu har man väl ändå börjat i alla fall förstå lite grann vad som krävs av en SHL-trupp. Man har ju plockat in Bodie och Engström här på slutet. Man tog Alm och Hart lite senare där också. Så där, va? Man gick in med väldigt, väldigt naiv inställning till det här, och den truppen som man satte på benen där i augusti, det var ju inte roligt, och där var jag riktigt rädd för att det skulle gå käpprätt åt skogen för dem. Nu har de ju ändå räddat upp en del och ändå tagit så pass poäng. De är 6 poäng efter Linköping. De kommer inte att undvika kval, det är inte det jag säger, men de är i alla fall hyggligt med i racet.
De har haft extremt djupa dalar vid några tillfällen. De har torskat med 1-7 mot HV71, passande resultat, och 0-12 mot Färjestad. De här djupa dalarna, vad tycker ni att det ger för signal?
För mig är det inget problem egentligen. De har fokuserat på att försöka vinna hemmamatcher, och vissa bortamatcher har de i princip gett bort. Och det är bättre att vinna gå all in på några matcher och vinna dem, men att stapla hedersamma förluster på varann. Så det ser jag egentligen inget problem. Men det visar väl på att man har ju en väldigt tunn trupp, och man måste gå maximalt varenda match för att vara med. Och de dagar inte riktigt funkar, då blir det inte 0-4 utan då blir det 0-12 eller 1-7 och sådär. Så att det är väl det jag ser i det.
Mycket hänger ju på målvakterna, så är det ju. När de har en bra kväll, då har Oskarshamn chans att vinna. Har de inte det, så blir det tufft. Då finns det risk, som du säger, Abis, att då rinner det iväg. Liksom. Men för mig är en förlust en förlust. Det spelar ingen roll om du förlorar med 7-1 eller om du förlorar med 2-1. Ibland så kan det nästan vara värre att torska med 2-1 för att man känner att man är så nära. Liksom.
Ja.
Sen är det aldrig kul att sätta sig på en bussresa. Jag vet, från Karlstad hem till Oskarshamn kan jag tänka mig. Inte så kul att få torska med de där stora siffrorna som varit tidigare, men nej, de har gjort det helt okej faktiskt.
Jag såg en otäck grej innan vi släpper Oskarshamn här. Jag såg en matchen Leksand-Oskarshamn i torsdags, och då var ju Tex Williamson fick en pååkning där under matchen. Sen fick han ett backenskott i, jag tror det var sista perioden, inte så hårt, rakt i huvudet. Han bara lämnade isen och for av.
Mm.
Och sen visade sig att han fått hjärnskakning. Alltså, tänk vad lite det behövs. Och då undrar man hur länge han blir borta, och men du vet ju själv med hjärnskakningar och tjata om Tellan här att händer en liten grej, och då gör de ju av med målvakt också.
Mm. Ja, och han är ju deras MVP liksom. Han kommer behöva vara det resten av året också, så att, nej, det är oroväckande. Alltid när det blir en sån nyckelspelare.
Hur ser du på målvaktssidan, Tellan, där? Är det text de kommer att gå med, tror du? Och är det tillräckligt bra i så fall för att överleva ett kval?
Ja, men jag tycker att han tar steg hela tiden. Jag tycker han var med lite grann med Frölunda där förra året, så kändes det som att han fick jobba rätt mycket med Tina, målvaktstränare i Frölunda. Jag tycker att han har tagit steg sedan jag såg han senast i Leksand och sådär. Så att, nej, jag tycker att det ser bättre ut. Jag tror att han kommer greja det.
Vi går vidare. Plats 13 i SHL just nu i alla fall, så hittar vi Leksand, ett lag som har haft också en bra start som Oskarshamn. Sen hade de sjuk lång flussvit, och nu har de hämtat upp det på slutet, men det var torsk igen mot Skellefteå. Hur ser ni på Leksands säsong hittills?
Ska jag börja nu då?
Ja,
ja, nej, men alltså placeringsmässigt ungefär, ja, jag har ju tippat dem där. Ändå är man besviken på Leksand och sådär, och det är klart, så spelmässigt som det har sett ut i vissa matcher, så det är väl det som är besvikelsen. Och sen har man ju haft ett special teams, då powerplay och boxplay, som har varit fullständigt uruselt egentligen. Och vill man göra enkelt för sig, så kan man väl säga att där har de ju tappat väldigt mycket poäng. Att de inte har fått ordning på det här. Det var ju dåligt redan även då när de vann matcher i början, men nu sista halvan, de här senaste 12 matcherna, om vi delar upp det så, då har det ju varit, jag tror att det är nere på 72% eller någonting, powerplay och boxplay ihop. Och det är klart att det förstår de flesta att då blir det tufft att vinna matcher.
En spaning här, och den gjorde jag i samband med den här matchen jag såg i torsdags. Inför den här matchen hade Leksand inte vunnit en enda andra period, och i andra perioden, ni som kan er hockey, ni vet ju om då att då byter man sida, det vill säga det blir så långt från egen zon till avbytarbänken som möjligt och så vidare. Varför är de så dåliga i andra perioderna? Är det att de är slarviga med byterna, eller vad är det som gör att det blir oro? Vad har ni för tankar om den statistiken?
Ja, den där är ju svår. Det beror lite på, ibland så är man dålig första, ibland så är man dålig i sista. Men jag vet inte om man vaggas in i någon typ av att man tycker att man har haft en bra första period, och så kan man börja slappna av lite grann, och sen börjar man hamna i andra perioden där man behöver liksom.
Det kan inte vara stökiga byten, långt att åka, man blir orolig, nervös.
Alltså, de här spelarna har ju spelat på den här nivån så lång tid, så det borde inte vara någon nyhet att det blir långa byten liksom. Men det kan vara lite grann att man liksom kör lite långsammare till byten eller vad som helst. Man har inte det här riktiga fokuset i andra perioden. Man slappnar av och man tycker att det kanske är för långt för matchen och vad det kan vara. Men för Leksand gäller det att vara påkopplad varenda match. Liksom. Det som jag är lite inne på där är ju då ledande spelare i laget som vi diskuterade tidigare. De behöver kliva fram.
Ja.
Och ta mer ansvar.
Kanske långtidsskada på Fransson också då.
Ja, precis, igen. Så att det är tufft. Men jag tycker det finns andra ledande spelare i det laget som bör kliva fram.
Ge oss några namn nu.
Nu ska jag sluta så du kan slänga ut mig själv bara det. Nej, jag vägrar.
Vi vet vilka spelare. Du och jag vågar väl säga det. Det är ju Patrik Zackrisson har ju inte varit bra. Rito då har jag haft funderingar på under hösten, men jag tycker att de sista två veckorna har faktiskt studsat upp. Eller vad säger du, Abris?
Ja, jag tycker Rito har väl kämpat på ganska bra hela hösten egentligen. Sen hade han ju ingen utdelning i början. Jag vet inte vilka krav man ska ställa på Rito heller 2019, men på slutet har han ju varit dessutom producerat. Så det jag tycker blir inte där det problemet. Nej, men det är väl som vi är inne på. Fransson kommer väl inte undan. Alltså, han tillhör ju en av dem, även om han är skadad nu, som kanske måste kliva fram med. Zackrisson har vi varit inne på. Sebastian Wennström är ju värvad som en offensiv spets där. Ingen ledande spelare på det sättet. Men det är klart att han är också lite frågande till rollen man har på honom nu i någon sorts tredje kedja eller någonting. Ska man ha honom ska han nog spela väldigt högt upp i hierarkin. Rivik har väl också haft det tuffare på sistone, och det är ju en otroligt skicklig spelare. Så att, nej, men de har ett erfaret lag, de har ett tillräckligt bra lag för att undvika kval, inte med enkelhet, men de har förutsättningar att göra om de får ihop alla bitar. Men det är också en ledarfråga. Hur mycket brinner Roger Melin för att liksom göra Leksand mycket bättre? Jag tycker den här kommentaren han har efter Skellefteå-matchen, visserligen mot domaren, men ja, skönt att det snart är över med den här skiten ungefär. Det sänder ju inga bra signaler, och jag tror att Leksand måste ju ha allting med sig. Det går inte att ha någon energiläckage, det går inte att man tummar på någonting, utan man måste liksom, allt måste stämma till 100%. Då har man en chans att gå förbi ett lag som Linköping, men det går inte att det är lite halvdant, det funkar inte.
Men vi avrundar lite med Leksands powerplay. De har ju sämst powerplay i hela SHL. Och de har ju då, den som sköter powerplay i laget är Jens Nilsson, som var en erkänt duktig powerplay-spelare. Går det att väcka ett powerplay mitt under säsong? Eller om man har börjat den här trenden, är det kört då?
Ja, men det går att väcka. Jag tar Brynäs som ett exempel som hade exakt lika dåligt powerplay som Leksand hade. Vi kommer väl in på Brynäs mer sen. Men de är ju SHLs hetaste powerplay-lag nu. Men det gäller att jobba med det, och det gäller att hitta konstruktiva lösningar. Inte det här, jag orkar inte höra det här med att vi måste slänga in puckar på mål och ha folk framför. Utan man måste ha ett bra powerplay, bra svåra passningar som sitter. Då kommer också utdelningen. Och det måste Leksand jobba med. Men det går att vända.
Det är ju nyckeln, Abris. Man måste slänga in puckar på mål. In på mål och ta returer.
Jag är trött på det där 2019 med powerplay. Vi måste spela enkelt. Och det är inte det. Powerplay ska inte vara enkelt. Powerplay ska vara svårt och ska utföras av skickliga spelare. Och man ska hitta svåra passningar till bra avslut. Det är det som, jag tror Ryan Lash som säger det, att det är bättre med en 100% chans än tre chanser utifrån, så att säga, tre skott utifrån eller så här halvdana grejer, va? Så att då kan man hellre slå bort två passningar och den tredje går fram, tycker jag.
Pucktempo skulle jag säga är det som absolut är läxan, att det måste gå fortare, det går för långsamt.
Ja, i lördags så hade vi poddshow, om man kan kalla för det, i ERP Monitor Arena inför matchen. Johan Holmqvist var gäst. Sedan åkte jag hem och så fick du se en galen hockeymatch mellan Brynäs och Växjö.
Ja, det var galet 8,5 minuter när de gjorde 4 mål, men totalt sett var det en ganska dålig hockeymatch, det måste jag säga. De hade någon sån här mjukisdjurinkastning där i början. Jag vet inte om det satte sin prägel på matchen också, för det var eller om det var i slutet inför ett uppehåll nu och de började bli slutkörda. Det var ingen vidare match, men det var lite underhållande i början och det var ju spännande och dramatiskt på slutet, så sett var det.
Hoppas de hade tillstånd att kasta in grejer på isen så att de inte blir någon avstängning här från det, tävlingsnämnden.
Ja, hur undviker de det? Det kan man fråga sig. De hade väl någon dispens då?
Jag tror de har sökt tillstånd där.
Var det inte lite kul då, eller? Få lite annorlunda.
Jag satt i bilen hem, så jag hörde bara via radio och då fick jag inte så bra effekt.
Men folk gnällde på att det var för långt avbräck och så. Men det är
jag hörde att Växjöspelaren hjälpte till att ta upp björnarna.
Ja, för att det skulle gå fortare.
Alla var med och skrapade där och hjälpte så åt. Nej, men det är väl...
Men Brynäs då? Är det som förväntat nu? Eller?
Är vi där,
jag vill säga att de
nu,
har haft lite otur. De har haft 313 avslut som har blockerats hittills. Det är flest i hela SHL den säsongen. Är inte det en signal att de har otur?
Det vet jag inte om jag skulle säga. Det är väl kanske att man skjuter i fel lägen i så fall då, att man har spelare på sig, inte skapar de här riktigt högkvalitativa chanserna där. Vart lite tagen på sängen nu, för jag tror vi skulle gå nerifrån upp. Ja, då kör vi Brynäs nu på tionde plats.
Ja. Har du någon gammal tabell eller?
Vilka lag har jag missat då?
Ja, Linköping, Växjö. Var det Växjö.
Aha, okej. Okay. Ja, fel av mig. Är det okej om vi kör Brynäs? Fortsätter det?
Absolut,
eller?
Absolut. Nej, men det finns ju otur, tror jag definitivt inte vi ska prata om. Utan det handlar om helt andra saker. Det man kan konstatera med Brynäs är ju att man har ju en väldigt låg PDO. om vi säger räddningsprocenten och avsluts, vad heter det, skotteffektiviteten. Och den bör ju stiga om man sitter på sikt. De kommer att gå upp där. Det talar väl lite grann för dem. Powerplayet var ju jättedåligt i början. Alltså det var ju det som fällde dem till stor del. Det har de fått ordning på nu. Så det finns ju delar i spelet som ändå talar lite åt positivt håll för dem. Samtidigt som jag tycker att de har svårt att vara bra flera matcher i rad. Det svajar alldeles för mycket i prestationerna där. Så att de ligger 10 nu. Ja, känslan är att de kommer att hamna där någonstans. Alltså, mellan 9:e och 11:e plats någonstans, tycker jag det känns. Mm.
Fast både de och Växjö har ju bra underliggande statistik. Men inget av lagen reser väl så ordentligt?
Nej, jag vet inte riktigt. De har ju höjt sin kurs i Brynäs. Nu har den gått ner rejält nu sista halvan, och då har de vunnit lite fler matcher och sådär. Så att jag vet inte om man ska titta så mycket på det i det fallet. För det handlar ju också om att skapa lägen och inte släppa till så mycket lägen emot sig. Så att jag tycker att det ser ut lite grann som det har gjort under rätt många år nu. Ett par, tre år. Det kuggar i ibland. Ser bra ut ibland. För att sedan ser så där ut. Så att jag tippar Brynäs 10, de ligger 10 nu, så att det är väl ganska mycket som förväntat egentligen, tycker jag. Den här
hela SHL är ju ganska förväntat, om vi ska vara ärliga, förutom kanske Örebro då.
Ja, Örebro ganska högt och Djurgården ganska lågt. Ja, det är väl det stora. Växjö möjligtvis också.
Man alltså så är de flesta experter kan nog säga, ja men det är ju som jag tippat faktiskt.
Ja, vad känner ni om Brynäs då? Jag sitter och babblar Brynäs.
Nej, jag tycker att det de har gjort fel, jag tycker inte de har haft så lyckade värvningar. De trodde ju mycket på Zetterberg, jag trodde mycket på Lindelöf, jag trodde mycket på Duchesne. Jag tycker inte att de har levererat, och Zetterberg är väl, han är väl utlånad tillbaka till Västerås igen, och han hade gjort tur med någon typ av hjärtproblematik där. Jag hoppas att det går jättebra för honom nu, att han får en trevlig säsong då. Men det känns som att de har kanske inte gått på några riktiga säkra kort då. Sen har ju Scott kommit hem och så vidare, va? Och det är ju, han levererar väl alltid, men lite frågetecken för dem om nyförvärven gjort laget bättre.
Nej, det har väl varit lite rörigt sen de bytte namn på arenan, så det kanske ska byta tillbaka då kanske.
Ja, det är ju faktiskt, det var som så här voodoo-docka liksom. Det där, att det där varit inte så bra.
ERP-grejen. Nej, men alltså, jag har inte så mycket mer att tillägga, tänker jag, på Brynäs. Jag önskar att Nicky Danielsson kan lösa in lite mer mål än han har gjort. Han har ett fantastiskt fint skott, och använder honom ännu mer i powerplay skulle jag vilja göra. Men det är väl typ det som jag kan känna just nu. Och sen, det är väl samma där med tränarsidan. Hur är den inför framtiden? Jag vet inte.
Jag funderar på hur gruppen mår också. Mm. Jag vet inte, 17, jag sitter ju inte i deras omklädningsrum varje dag, men de har inte vänt en enda match efter läget under den första perioden. Och då för mig, då saknar man någon jäkla anamma. Det vill säga att det finns ingen som skäller ut gruppen, eller liksom nu ska vi vända det här. Utan det känns lite uppgivet då.
Det blir lite here we go again-känslan liksom.
Jag tar en snabbis där bara också, just med det jag glömde att säga, är väl också att man vart ju väldigt schizofrent när man gick in i ett spelsystem som man skulle vara positivt och spelförande, och det funkade ju inte alls liksom, och man har nu backat tillbaka. Så jag tror att det också har varit bidraget till att det har vinglat så mycket under hösten.
Nu ska jag se om jag har fått bort haschångorna från min hjärna och kan läsa tabellen på ett korrekt sätt. Linköping, är rätt ute då, pojkar?
Nu är det rätt.
Nu är vi med i matchen igen.
Frågan efter din parkering bara, om hur mycket haschånger du har. Du ska se den avbrytstressen.
Ja, det har varit en stressad morgon här. Det har inte varit en bra morgon för mig det här. Men det får vi ta. Så är det i Stockholms djungeln när man ska åka bil på måndagmorgon i Stockholm. Det är ingen lek. Jag får åka ännu tidigare nästa måndag för att vara superförberedd på allting. Linköping. Vad säger ni om dem då? Precis som Brynäs har de haft väldigt mycket spelare ut och in. 4 spelare in och 4 ut. Niklas Persson, genom manager, har jobbat stenhårt. Vad tror vi om dem? Är de på rätt plats, eller kan de ju nog resa uppåt eller neråt? Och vad är fel i laget?
Jag tror inte att de kommer lyfta så jättemycket mera. Däremot så gillar jag lite grann det som Niklas Persson är inne på. Det här med att bygga gruppen, det här, de spelarna som inte vill vara kvar, då skickar vi vidare, och de spelarna som inte tar på sig och spelar för skölden, som man säger, och såna grejer. Så att, där tycker jag är helt
för lejonet.
För lejonet, precis. Är ju lite annorlunda, men jag tycker fortfarande att de är väldigt för mycket beroende av Jonas Gustafsson i målet, tyvärr. Och väldigt orolig om han skulle gå sönder faktiskt.
Han ser helt slut ut efter matchen. Vissa spelare kanske gör det, vissa gör det inte. Jag hade en annan spaning där på, kommer du ihåg i Örebro, så skulle jag prata med så alibi-intervju med Dominik Furs efter matchen.
Ja, det vet man ju aldrig från efteråt. Den kunde jag bli med.
Ja, nej, men så är det. Och så, jag har ju inte pratat med honom tidigare. Det här är bara en bigrej. Men så vänder jag mig om och så står det liksom en kille i en träningsförråd som jag inte riktigt känner igen. Och helt oberörd. Han stod precis avslutat en SHL-match. Inte en svettdroppe, varenda hårstrå är perfekt. Han har inte duschat eller någonting sånt där. Den här killen måste ha en puls på Gunde Svan-nivå. För han verkar inte bli upphetsad någonting. Men ser man monstret Jonas Gustafsson efter en match, så är han ju helt färdig. Han ser helt utmärglad ut.
Det har vi sett hur de spelar, tänkte jag säga. Han får jobba fram och tillbaka.
Ja, kanske de lika inte behöver jobba så mycket. Men ändå stå med tunga skydd där och så vidare. Det här var bara en sidogrej. Men ja, Jonas. Nej,
jag känner mig Linköping. Jag hade inte förväntat mig någon sån här propagandaspel alla Färjestad. Absolut inte. Men jag hade förväntat mig lite mera. Alltså att du skulle vinna matcher mer på karaktär, hårt jobb. Liksom var lite jobbigare att möta. Jag tycker att Linköping känns lite grann som man har gjort tidigare, fast man inte har den här skickligheten nu heller. Linköping har ju alltid känts som ett ganska mjukt lag, men man har varit skickliga. Nu känns man fortfarande som det här lite mjuka laget, och så har man ju successivt tappat den här skickligheten genom året med ekonomi och allt vad det har varit. Samtidigt ska de få lite mer tid där och jobba in det. Men det jag är besviken på med Linköping är att jag tycker det är ingen riktig edge på grejerna, utan det är mjukt.
Patrik Lund, 8 poäng på 20 matcher.
Ja, kom igång nu. Så han gjorde ju 2+1 när jag såg dem mot Skellefteå, mötte dem, tror jag. Så att det var väl direkt avgörande till den segern där. Så att förhoppningsvis då att han ska komma igång lite mer. Det hade inte förväntat mig att han kanske skulle leda Linköping. Absolut inte. Han är ju inte den spelaren. Men klart att jag hade trott att han kunde producera lite mer. Men det kanske är KL-sjukan som har suttit i här under hösten. Vi hade ju Niklas Bergfors som var där i Linköping också. Och inte gjorde någon glad efter sin var i KL.
Du pratade om att Leksand skulle missa kvalet. Förstod jag det rätt, Abris?
Nej, men jag tippar Leksand till kval. Men jag sa att de har ett lag som är tillräckligt bra för att ha ett lag som Linköping efter sig.
Är det Linköping jag tänker på? Att Linköping kan åka neråt tabellen? Är det så du ser på?
Ja, det är ju lite grann så jag känner. Det var ju så man tippade inför serien också. Det finns väl ingen större anledning. Det är klart att Växjö, Brynäs och de här får ju inte hålla på och krångla till det för mycket, inte Malmö heller, för att inte bli indraget i det. Men som jag har känt senaste månaden här, så är det liksom Linköping, Oskarshamn och Leksand. Det är de tre som det kommer att stå mellan om kvalet där.
Jag tror att Leksand skulle nog klara kvalet bättre än vad Linköping gör.
För att det är första gången på länge, menar
de. Ja, de är inte vana med receptionen.
Leksand har inte klarat ett negativt kval på 19 år.
Nej, men de är ändå liksom, jag tror att de har lite mer rutinerade herrar som kanske kan lugna ner gruppen än vad Linköping har i om de skulle hamna där, i den sitsen. Så att då skulle jag vara mer orolig för Linköping. Jag tror inte att de hamnar där, men skulle de göra det så då kan det gå riktigt illa.
En seger på bortaplan, 1-3 poäng på bortaplan hittills. Vad säger ni om det facit för LHC?
Ja, men det är kanske lite det jag var inne på också, att det den typen av matcher tycker man, borta match, jag tycker det har sett väldigt blekt ut, måste jag säga. Och där hade jag kanske förväntat mig lite mer av liksom Bert Robertson-lag ändå, att man går ut och liksom vinner lite matcher på karaktär på bortaplan. Jag är lite besviken, samtidigt som vi har tippat dem där, så att det är inte överraskande på så sätt, mer hur det har sett ut stundtals.
Vem är karaktärsspelaren i Linköping? Har ni någon så här som ni kan bara peka ut rakt upp och ner? Om man går igenom listan här.
Ja, Andrew Gordon gillar ju. Ni såg ju smällan dela ut på Händemark i helgen. Han har ju blivit publikfavorit där och kan spela i fjärde kedjan. Och nu är han väl uppe, ganska högt upp i hierarkin. Men jag gillar ju Andrew Gordon. Jag tycker han är en rolig hockeyspelare att kolla på.
Nej, och det är väl en lite bristvara, så det är klart att du kan, du har väl Holös och så naturligtvis, men även om inte det är någon ledare, men det är väl mer som lag där, att man ändå skulle få in den känslan att alla bara jobbar för varann hjärnet varje kväll, och den har jag inte riktigt sett.
Då vi kommer till Växjö, jag vill påstå att det här är liksom då, jag vet inte om man kallar det för Mr. Magoo-laget eller det mest knepiga jag varit med om i svensk hockey, ett sånt stjärnfullt eller fyllt lag och ett lag som har en klubb som har relativt mycket pengar. att de inte får det att fungera bättre. Jag fattar inte det.
Nej. Ja, det, pengar kan inte köpa championships alltid, utan ibland så måste man faktiskt få ihop gruppen också. Och jag menar, det vill bara se liksom, Villarmela tar mest mål i Växjö, bara det är liksom rätt häftigt faktiskt. Att han har fått fart på sina grejer, att han börjar göra mål.
Han kom ju
det vet jag inte. Ja, jag vet inte om man har så himla dyrt lag, om man ska vara helt ärlig heller. Det är väl mer, man har ju värvat ganska ungt nu med Davidsson och med Forsbacka Karlsson och med Karlström och sådär. Det är väl mer att jag tycker inte att man får ihop det riktigt heller. Jag vet inte om man har något topp 4 lag på pappret, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte att det är topp 4 kanske. Ja, nu möjligtvis med de här finländska backarna så börjar man väl närma sig topp 4 ekonomiskt också. Va? Men problemet som jag ser med Växjö, Växjö har alltid varit ett sånt lag som har varit ganska så här kontrollerat, spelat ganska långsamt, alltså styrt matchbilden ganska mycket genom att stor skicklighet. Jag tycker inte att man har den skickligheten som man har haft med Robert Rosén, Elias Pettersson, Janne Pesonen när han var som bäst. Man har inte det laget, och nu är det som är kvar lite grann är det här fortfarande, att det är lite mjukt, det är lite långsamt, det är lite kontrollerat, men det är ingen edge i det på något sätt. Jag såg dem nu mot Brynäs här också, nu var väl Hallam inne på att de gjorde en dålig match och det såg inte jättebra ut, alltså det gör inte, och jag har svårt att se att de kommer att lyfta till den övre halvan med det lag de har och hur det ser ut.
Målvaktsfråga, vad är det med Viktor Fast?
Ja, nej, men han verkar ju vara, alltså de plockar in en kille till, så verkar det vara riktigt inte så bra alls, skulle jag säga.
Är det åldern som tog ut sin rätta kanske?
Ja, jag har faktiskt inte hört någonting vad det kan vara för någonting, men jag menar, han börjar ju faktiskt bli äldre, så att det är väl inget
37
konstigt.
År.
Vi har väl en annan målvakt i Färjestad också som börjar visa tendenser på att han börjar bli äldre också i Mackan Svensson, så att det här är ju naturligtvis lopp liksom, men nej, han har inte riktigt sett ut som han brukar göra, så någonting verkar ju vara som ligger och stör honom.
Mm. Nu har ju Fast varit tillbaka som backup. Andrén har ju faktiskt spelat bra. Han har spelat in ett mål på två matcher där, tror jag, mot Oskarshamn och Örebro var det väl, tror jag. Det var spelat riktigt bra, Viktor Andrén faktiskt. Nu såg det väl okej ut mot Brynäs och Andréns tredje match där. Men så att Fast inte har spelat på slutet, det beror nog mycket på att Andrén faktiskt har varit bra.
Mm. Skulle jag påstå att de behöver en Fast i stor form. De har sämst penalty killing. Ska jag inte säga boxplay lärt mig i serien. 27 insläppta mål. Magiskt dåligt. Jag fattar inte att de inte får ihop det. För jag kan tycka att det där handlar om karaktärspelare och smarta spelare. Jag tycker att de har ju det laget. Hur ska vi hjälpa dem att få igång så att inte de släpper till så mycket mål i penalty killing?
Fast har de det då? Har de karaktärspelare? Melart,
Rahimi borde ju vara duktig.
Två.
Erik Josefsson är ju också en sån spelare, Kinnimin är inne. Alltså det, jag håller med Thomas där. Jag tycker också att de har, alltså det, jag gnäller på Växjö att de inte har några edge, men de är ganska taktiskt skickliga. De har en hel del spelare som borde kunna göra det där jobbet. Jag tycker det är ett rejält debackel av dem. Som du säger, 27 mål. Jag skrev utropstecken bakom det boxplay. Jag hade själv med det på min lista. Det är ju enormt dåligt liksom. Det är ju... Och det ska inte vara Växjö. Jag kan köpa att man kanske inte får till offensiven riktigt, men att man släpper in så mycket boxplay är inte okej. Och det vi har sett på bilder från matcher och sånt här med boxplay har ju varit enormt virrigt, inte minst på andra puckar och där man har fått helt öppet motståndarna. Så att, nej, det förvånar mig.
Hur får man igång ett bra penalty killing då, Tellan? Vad är nyckeln där? Du som har stått längst bak och försökt att ta puckarna.
Nej, men det är ju... Nu kommer jag bli trött på alla klyschor här, men det handlar ju om att blocka skott och vara i rätt i linje och hjälpa sin målvakt längst bak.
Men vill man ha för många blockar? Det kan ju studsa hit och dit och så blir det mål och ringer arslet.
Ja, men du måste blocka på rätt sätt. Alltså du får liksom suga ihop alla grejerna så att du blir liksom, så att du håller ihop sakerna. Blir det för bred så går pucken igenom och då är det svårt för målvakten att se. Och sen handlar det också mycket om att du inte hamnar för nära målvakten längst bak också, så att du hamnar målvakt eller alla utspel hamnar i målvaktens knä, för då är det jättesvårt också. Och det kan ju vara någonting som de har känt lite grann, det här med att de kanske inte litar 100% på sina målvakter. Då blir det rätt lätt att man faller tillbaka med allting och så går pucken igenom och så ser inte målvakten. Så blir det, liksom, det blir bara fel. Så att nej, jag käkar puck för att dra en till kursa. Det är det handlar om mycket, att offra sig och sådana grejer. För att, i slutändan så är det sådana grejer som gör att man vinner mästerskap.
Men du som är vår avancerade statistikexpert, Abist, visst talar Växjö siffror för att de kommer göra en resa upp på tabellen?
det har ju gjort det, men det har ju också gått ner rätt rejält på slutet där med den här korsen. Och sen är ju, var det som var inne på det med korsen där, att det har ju blivit lite så här modegrej så att, som alla vill ha upp numera. Så att den är, man skjuter lite mer för att få upp sin korse för det ser bättre ut. Va? Så att korsen kanske inte är riktigt lika avgörande det här året. Det handlar kanske mer om hur mycket heta lägen skapar Växjö. Jag såg någonting på Hockeylabbet där att man är ju sämst när det gäller antal passningar i anfallszon och sådana saker. Så att, jag är inte lika säker som jag var tidigare på att de kommer att lyfta på grund av någon underliggande statistik. Däremot så bör väl boxplay bör ju bli bättre i alla fall, så man kanske kan få några poäng extra där. Målvaktsspelet kanske kommer upp lite grann, så att det finns väl sådana saker. Men spelmässigt, ja, jag är inte så säker på att det finns så mycket som talar för det.
Men ska Växjö acceptera det här att för andra året i rad då inte vara mer långt fram i slutspelet? För mig är det liksom en storklubb med den arenan som finns, som genererar mycket pengar med de ekonomiska musklerna som finns. För mig är det oacceptabelt att Växjö är så långt ner.
Ja, men det finns ju ingen quick fix där heller. Det har ju varit två nu är det på väg mot ett dåligt år. Förra året var ett misslyckande med Växjö mått också. Man har hamnat lite snett när det gäller spelartrupp och så vidare. Och det är inte så lätt att bara snå om och liksom säga att det här accepterar vi inte, nu köper vi in. Det finns ju inte riktigt de spelarna på marknaden heller som gör den skillnaden som skulle behövas i det här fallet. Utan det, vi får se. De bytte ju lite inriktning om ett mycket yngre lag. Har ju inte slagit väl ut än. Väldigt stor omsättning också ska vara klart för oss på spelare. Så att vi får se. Jag tror att det kan bli ytterligare en säsong misslyckad med Växjö mått mätt då.
Mm. Ja, och jag är lite inne på samma också. Men nu som du säger, de har satsat på lite yngre spelare. Frågan är om de tar det här året för att utveckla de spelarna. Och sen nästa år då, köpa in lite mer.
Då hoppar vi förbi Brynäs då. Vi har redan avhandlat dem på grund av min härdsmälta. Och vi halkar så långt söderut vi kan komma i Sverige till Malmö. Tippar de som 12 i serien. Åkte på en check-in from behind av Sylvegård där på upptagsträffen. Och han sa att du kommer ha fel, Rosan. Det var en dålig skånska var det. Men vi får se. De ligger ju någon plats över 12, men de riskerar att hamna längre ner. 2 segrar bara efter novemberuppehållet. Var står Malmö någonstans?
Jag har ingen aning faktiskt. Jag blir inte klok på Malmö i år. Jag tycker att jag har väl tillhört de som har hyllat dem. Nu är väl en 9:e plats inte jättedåligt om man tittar placeringsmässigt på Malmö. Jag hade väl tippat om någon placering högre upp. För jag har ju ändå gillat det man har gjort där nere under några år. Framförallt att man har haft ett stabilt försvarsspel, ett bra försvarsspel. Och i år tycker jag att det har krackelerat fullständigt om man ska vara ärlig. Nu måste jag tänka vilken match det var vi såg i torsdags där. En del av målen där, Färjestad. En del av målen där var ju så att man kände mig. Gud, vad är det här för lag? Liksom. Så att, ja, jag får ingen som helst ordning på Malmö. Vad det är. Man har en bra första kedja, sen händer det inte speciellt mycket och så har man ett riktigt dåligt försvarsspel tycker jag den här säsongen. Stora delar.
Kollar man bara på statistiken så känns det som att de är med ändå. De har ändå skjutit näst flest skott i den så kallade skottsektorn, det vill säga i det farliga området. I den offensiva zonen. Men på något sätt så lyckas de inte göra mål. De har ju faktiskt gjort ungefär lika många mål som nästan som Oskarshamn. Och, nej, inte som Oskarshamn, men som Leksand som ligger näst sist. Då, så att målproduktionen måste ju upp dem. Jag undrar om de har kvaliteten för att göra mål i SHL 2019 och 2020.
Nej, det har de väl inte riktigt. Så om man tittar på truppen rakt upp och ner har de väl inte det. Men jag är lite inne på... Om de ska överleva och gå vidare så behöver faktiskt försvarsspelet samt målvaktsspelet tillsammans bli bättre. Det är deras grej liksom. Orkar Peter tjata ännu mer på dem? Det är ju det också en sån här grej som... han har varit där ett tag, han ställer väldigt höga krav på sina spelare. Orkar de höra det här kväll in liksom? Jag har väldigt svårt också för vad står de någonstans? Vad vill de uppåt eller är de nöjda där de är just nu eller vad är det som händer? Behöver de, jag vet att ekonomin är som den är som ni sa. Måste kanske börja bygga om också.
Svårt också att få igång offensiva spelare. Jag tycker Emil Molin lyckades inte. Nikolaj Meyer blir liksom ingenting med. Jesper Jensen har inte fått någon nytändning. Där är det 3 spelare som skulle vara offensiva. Hjälpa till och bidra offensivt. Du har Komarek också varit skadad länge. Som inte Så att man har för få spelare som levererar. Jag tror de här, mycket av de här skotten som du pratar om, skottsektorn, det är från den här första kedjan som säkert står för hälften av de här, kan jag tänka mig. För den är bra på riktigt. Liksom. Den är ju en Malmö-kedja. Men det blir för ihålet runt omkring. Både defensivt och hjälpa till att producera framåt. Så att, det lutar nog åt att landa där någonstans, tror jag. Runt 8, 9, 10.
Tror ni Nikolaj Meyer firar jul i Malmö?
Ja, tveksamt. Svårt att säga. Malmö visste ju exakt vilken spelare man fick.
Han har men de låter ju inte honom vara Nikolaj
Meyer.
Nej,
det kan ju också vara att man kanske tränar upp honom rejält under hösten här nu, att det är sådana saker.
Han ska
saker
ligga och fiska där i mittzon.
Jo. Jag var ju lite tveksam till den värvningen från början, för jag tycker att det spelet han spelar kanske inte riktigt funkar i SHL nu. Det kan funka i allsvenskan, absolut. Men jag tror att det ändå att man ger tålamod den här säsongen, just för att man visste ju exakt vilken typ av spelare man värvar.
Det känns lite som en Peter Andersson-spelare bara.
Det är väl lite grann för att försöka få till en mer spetsig offensiv, liksom värva in någon sån spelare som kan bryta mönstret, göra lite poäng i powerplay och sådär. Men jag tycker inte att Malmö riktigt ger dem chansen att vara de spelarna, eller inte får den utväxlingen på dem som de kanske borde få för att kunna lyfta lite.
Ja, det har varit petade många matcher, det var alltså 0 plus 5 på 19 matcher. Ja, vi får se vad som händer, om man får fira jul, om man går tillbaka till alla Södertälje-fans, hoppas ju att han ska komma tillbaka dit. Bumper, då reser vi vidare i tabellen, uppåt i tabellen, så hamnar vi i Djurgården, och vi sa ju det för några minuter sedan att det är två lag som sticker ut, som skiljer sig från expertnormen den här säsongen. Det är Örebro som kanske är lite mer högre rankat än vad många har trott, och det är Djurgården nu som vi har kommit till som ligger på en placering längre ner i tabellen än vad kanske många förväntar sig. Och jag måste ju ställa den här negativa anslaget där, vi blir mer positiva anslag senare. Vad är fel med Djurgården?
Jag tror att de lever under den här pressen att det är år de ska vinna.
Okay.
Och det har inte riktigt varit så tidigare. Djurgården har ju alltid som målsättning, som alla klubbar tycker jag ska ha, och vinna varenda år. Men i år så är det liksom verkligen från alla håll och kanter att i år är det dags. Liksom. I år är det dags att vinna.
Ja, det är en tuff press.
Ja, det är en tuff press i stan, och nu vann ju Djurgården fotboll också SM-guld, och alla pratar om att ja, nu ska vi vinna guld i de två största sporterna i Sverige. Ännu en press, och fansen nästan inte kräver, men de tycker väl någonstans att nu är det dags, det var för länge sedan Djurgården vann. Så att jag tror att de lever ganska mycket under press. Sen nu efter det här uppehållet som vi pratade om tidigare i podden, de har kört stenhårt. Gör de alltid. Börjar hitta tillbaka lite grann i sitt spel, men det är fortfarande lite för ojämnt tycker jag.
Ja, jag har ju pratat så mycket så tänkte nästan låta dig prata lite nu, Ros. Men man hade ju en bra start poängmässigt, fast man inte spelade speciellt bra. Sen kom Jakob Josefsson skadan och sen var det rakt ner i källaren, och sen har det ju sett lite bättre ut igen tycker jag ändå på slutet här. Jag tror att Djurgården dels lite höga förväntningar, kanske lite taskig självbild också efter finalen där, ihop med en del tunga skador. Jag tror väl att vi kan säga att Djurgården och Rögle är de två lag som ändå har haft det tuffast med skador där. Det tror jag har bidragit till att man ligger längre ner än vad det man gör, och dessutom inte har spelat speciellt bra heller, utan man har väl spelat ungefär som tabellplaceringen visar. Och jag tror att med bitarna på plats, med hårdträningen lite grann i kroppen, Josefsson tillbaka och så tror jag att man kommer att klättra upp på den övre halvan.
Mm, de ligger ju åtta nu då.
Topp sex ska jag väl säga då. Slutspelsplats då.
Tabellen just nu, om ni inte har framför, så är det ju att man kan väl säga att vi har kanske fyra eller fem topplag då. HV har ju kommit med i den här kvintetten högst upp. Sen har vi kanske Rögle, Skellefteå, Djurgården i någon typ av lite mittzon där. Och sen har vi kanske då en bottenstrid att komma till slutspel mellan Malmö, Brynäs, Växjö, Linköping. Men vad händer när Josefsson kommer in i laget av Tellan? Vad blir det för effekt? Vad händer då när den bästa spelaren är tillbaka?
Nej, men han är ju definitivt en MVP i det laget, och det märks ju naturligtvis på spelet. Någon som kan hålla i pucken lite extra, någon som kan ställa det här lite extra kravet kanske på Berglund och de här andra toppspelarna som finns. Vi har ju Marcus Högström som inte än har gjort ett mål också, som kanske ligger och hade hela året förra året förstört på grund av skador. Kan han komma igång lite här efter jul och nyår, så är det naturligtvis ett jättelyft för Djurgården. Jag menar, Hultström har börjat lösa in lite mål också, så att kan de få igång båda de två backarna så ser det ju positivt ljus ut för Djurgården.
Hultström lyfter ju när Dick kom in, då kanske Högström lyfter när Josefsson kommer in då.
Du ser, va? Då har de två powerplay som går.
Herregud, vad bra.
Hur ska vi få igång Tom Wandell? 4 poäng hittills. Eller är det här vi ska förvänta oss?
Du tjatar med Tom Wandell. Ja, för mig är han en tredje center i SHL, så jag tror inte att han har så mycket mer is.
Det är så här vi ska
räkna
oss.
Ja, det är vad jag tror, men det är säkert att jag har rätt. Men det är lite så känner jag. Jag tror inte det är där Djurgårdens liksom, uppsida ligger i hur de ska komma upp. Han kommer nog att tuffa på att göra sitt. Jag tror att han är värvad lite så också av Jocke Eriksson.
Ja, det
är nog
flyttar hem lite kanske och
softa. Ja, men en nyttig spelare, klok spelare som liksom tar sin roll och sådär. Men jag tror inte att han har den där 40 poängs SHL-säsongen i sig längre.
Kommer Djurgården topp 6 eller tvingas de spela åttondelsfinal?
Topp 6.
Ja, jag är inte riktigt lika säker. Men får de tillbaka Josefsson och han håller sig fel, så ja. Men annars så blir det nog, de ligger.
Ja.
Fan. Nu vart jag orolig. Tällan tippar ner dem. Ja, då kanske jag fel.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi tar flyget upp till Skellefteå. Som vanligt när vi pratar om Skellefteå så har de ett fantastiskt powerplay. Det ligger i deras DNA där uppe att ha ett grymt powerplay. Men har man spelare som Lindström eller Podas, och nu har även Frödén tryckt dit många mål då. Är det bara powerplay som gör att de är så här bra, Gobber?
Ja.
Jag skulle säga gubbar, men det blev gabbar.
Gabbar.
Ja, men det är ju naturligtvis deras styrka. Powerplayet. Så att det är ju alltid farligt när de här grabbarna är igång. Ja, just nu så är det ju powerplayet som räddar dem lite grann. Så är det. De är också lite ojämna. Det är lite det här, jag vet att Abris, du har varit inne på det tidigare. Det är lite skönt att Bert försvann, men nu är det lite jobbigare kanske i eget försvarsspel och såna här grejer. Så att ja, jag vet inte riktigt vad man har Skellefteå. Ibland så är det jättebra och ibland så är det så här, wow, vad händer här liksom?
Ja, jag får ingen riktig puls liksom av Skellefteå, det kan jag säga. Jag tycker inte att det... jag tycker att den här sjundeplatsen de har nu, kan de hålla den, då ska de vara nöjda tycker jag. För jag tycker inte att det slår några riktiga gnistor. Jag tycker de har tagit rätt mycket poäng. Jag har inte sett alla matcher, det ska jag villigt erkänna med Skellefteå. Men det jag har sett så tycker jag ändå att de har poängmässigt gjort det ganska bra faktiskt. Tagit en hel del poäng. För de matcher jag sett så tycker jag inte att det har inte varit någon klang- och jubelföreställningar. Och, det är lite det här fortfarande, lite grann Möller, Lindström. Nu försvinner 4 spelare fort till JVM här också. 4 forwards, hur kommer det att se ut då? Ja, så att jag har mina frågetecken. Jag vet inte riktigt om tränarstaben, om det går 100 i takt där. Jag vet inte hur Erik Forsell funkar som sportchef för A-laget där uppe, hur det ser ut på sikt här nu. Jag hoppas ju att Skellefteå kommer att göra det bra även i framtiden, men jag är inte helt hundra.
Nej, och tappa 4 spelare till JVM. För några år sedan så hade man ju då, tappade man 2 spelare till JVM så hade man rätt att flytta matchen, men man undrar lite hur Skellefteå ska lösa det här. Jag vet inte hur många juniorer, nu såg jag deras J20-lag faktiskt i fredags, och om det var det bästa de hade utanför sitt A-lag så kan nog inte Tommy Samuelsson räkna med att ha allt för mycket att fylla på med. Nu är JVM spelas ju tack och gud i Europa, så att det är ganska lätt för pojkarna att åka hem om de slår ut en kvart då.
Ja, det vi ska väl säga, de gick väl inte till den här topp 10 i J20-serien, där det är klart att det kan vara veckan. Men samtidigt ska vi säga att Skellefteå har gjort något av en omstart också. De behöver ju få tid, och som jag säger, sjunde plats i serien, herregud, det finns nog en 5-6 lag som skulle vilja byta med Skellefteå just nu. Så att det är ju, de har ändå tagit sina poäng, och vi får se var den här resan bär någonstans som Niklas Lundqvist och Erik Forsell och klubben har inlett då.
Men det är väl lite oroväckande om juniorlaget inte går så bra. Liksom. Vem ska fylla
det
på efteråt?
Olika, ja, det kan ju olika. Men nu har de fyra juniorer uppe i A-laget också. Det kan ju spela in väldigt mycket. Du har kanske vissa andra spelat... klubbar. Ja, alltså...
Hade de spelat mot... Jag såg ju matchen mellan Leksand och Skellefteå här i fredags. Jag tror Leksand vann med 7-1. Bäst i Skellefteå var Bert Robertsons pojke. Simon, född 0-3, yngst på isen. Han var bäst i det laget. Men visst, hade de haft sina fyra juniorer i den matchen så hade de förmodligen kört över Leksand.
Ja, och de som vinner slutspelet i 20 är oftast de lag som åkte ur, klubbar som åkte ur SM-slutspelet för seniorer. Då får de ner sina spelare dit och så vinner de. Ofta är det ju så. Så att det, men på sikt så klart att det gäller ju att de får upp spelare där från egna leden. För det tror jag är nyckel till Skellefteå. Ska de börja värva in spelare, ja, hela truppen utifrån, så tror jag att då blir det inte bra.
Och det blir dyrt om inte annat också. De ska bara köpa in spelare som ska trivas där uppe också.
Det har ju varit deras styrka under hela den här tiden. Att de har haft fostrat väldigt mycket bra spelare i egna leden som har kommit upp. De har haft ett jäkla driv där. Så att det är väl lite det man vill.
Backfabrik.
Ja, och på forwardsfabrik också. Där med Oskar Lindberg, Petter Emanuelsson, Melke Karlsson. Ja, alltså det var ju många duktiga som kom upp där också. Nu har jag glömt ett gäng också. Men alltså det var inte bara backa som kom upp.
Oskar Lindberg, sa du honom?
Ja, jag sa Oskar Lindberg och Petter Emanuelsson och Melke Karlsson. Och... Ja, så att nej då. Så det, men jag vet att de jobbar hårt på att försöka komma tillbaka dit. På samma sätt som Brynäs jobbar hårt med att hitta tillbaka till Silverberg Järnkrok med generationen. Så att, men det är inte så lätt.
Jag har sett många dynastier i SHL och vi får se om Skellefteå lyckas få till ännu en. Ner till Rögle och Ängelholm. Laget som inledde serien så oerhört bra. Sedan har de haft problem med skador som Abris noterade och haft en usel form. Innan segern i lördags så hade de 8 matcher där det inte gick så bra och kanske var det formsvagaste laget i SHL tillsammans med Oskarshamn och Leksand. Var står Rögle nu?
Jag är ganska positiv ändå med Rögle om de får tillbaka de här spelarna. Det är ju en liten chansning. Man tar Djurgården också var i det där. När du tar hem äldre, ska jag säga, men de här spelarna som har varit ute i Europa, så kommer de oftast hem av en anledning. Och det är ofta att de har haft skadeproblem. Jag tänker på Mattias Sjögren, du kommer Everberg hem. Jag tänker på Enqvist, Josefsson och Djurgården lite grann. Det är en liten risk man tar där. Men får de tillbaka så att de kan spela någorlunda ordinarie, så tror jag att Rögle kommer att sluta topp 6.
Det är helt otroligt med Everberg. Alltså. Han har ju varit borta sen den här jabben.
MMA-grejen från, ja.
Ja, precis. Jag tyckte det inte såg så allvarligt ut. Och det var ju med handsken på också. Men du vet det med hjärnskakningar. Man blir ju livrädd hur en liten... smäll kan liksom nästan ödelägga en karriär.
Det var ju en ovanlig smäll också. Jag tror inte han var beredd på överhuvudtaget. Det kan man ju inte vara på en sån grej. Alltså, det var ju fullständigt hjärnsläpp av Högström.
Det var 29 liksom. Oktober som han fick trynstöten.
Och jag kan inte hans hjärnskakningshistorik heller, om man har haft några tidigare. Men det blir ju värre och värre ju mer hjärnskakningar man har. Man får dem lättare och lättare och man blir mer och mer orolig. Men han är 27 år, så det är ingen jättegammal heller, så att det är oroväckande att han är borta så här pass länge, det är det.
Man tappar Höglander och Bock till JVM. Hur påverkar de Abris, du som är vår JVM-expert?
Ja, det ska. Bock har ju inte lyft, varken i Växjö förra säsongen eller riktigt i Rögle den här säsongen heller. Man har ganska bra bredd på forwardkidan med Nick Sörensson som kom tillbaks, om nu alla kommer tillbaka, Everberg framförallt då. Så att det är klart att man tappar lite grann, det gör man i Höglanders kreativitet och sådär också, men jag tror ändå att man ska klara av det, och känner jag Abbott rätt så jobbar de hårt, och det kanske blir någon korttidskontrakt eller någonting med någon annan spelare där som kommer in. Vi får väl se, jag tror att de har en beredskap för det. Och det är väl någonting som man kanske bör fundera på också, kanske Rögle och bredda truppen lite grann ändå, för man... Jag tror inte det saknas pengar där nere, och man har ett lag som bör kunna vara med topp 6 om man ser till att man kan spela med någorlunda ordinarie lag. Och det kanske behövs en forward till in där för att få en lite bättre bredd och vara mindre känslig för skador.
Och sen är det ju så faktiskt att Roman Will fortsätter ju spela riktigt bra, medan Rifalk de senaste matchen inte har varit lika bra sen landslagsgrejen.
Nej, jag hyllade ju honom i landslaget.
Jag hyllade ju honom också som nästa också, så att han har haft det lite tuffare, han har haft det väldigt mycket tuffare på slutet, och det var ju en av styrkorna som Rögle hade, att de kunde spela vilken målvakt som helst. Nu får ju Roman Bill nästan stå allt liksom, och då blir det lite tuffare helt plötsligt att man får all press på sina axlar.
Ja, sen tycker jag försvarsspelet har varit sämre också efter landslagsuppehållet, så vi ska väl inte lägga allt på målvakterna där heller, för de, lika bra hjälp som de hade före landslagsuppehållet, målvakterna i försvarsspelet, lika dåligt har det stundtals varit där. Och jag är ju lite, Cody Curran är ju en lirare, det måste man säga, det finns ju ingen back som är i närheten av honom, den potentialen han har. Samtidigt, jag såg han en match mot Brynäs här på Galvik, han spelar ju ett... Ja, det är liksom, det är på gränsen till att det liksom blir för mycket, va? Och ett tag kände jag att det blev för mycket med Curran där, va? Nu tycker jag, senast jag såg att han har hittat tillbaks och var bara så här superbra som han var tidigare. Men det vart lite så där, lite går det så går det hockey över hela Rögle, tyckte jag ett tag.
Fast jag älskar att man ser sådana här spelare också, ja, som bryter, ja, med oss.
Vilken teknik, ja, och
vi behöver det. Ja. Inte alla som åker klubba mot puck och bara ska åka jättefort och... Enda räddningen är att Sargen tar emot dem liksom, annars har de åkt rakt igenom det. Så att jag håller med. Men han behöver ju ha någon som spelar väldigt defensivt bredvid honom, som kan ta hand om alltihopa. Men in med mer sådana spelare, säger jag.
Ja, det är ju helt fantastiskt bra, alltså, det han gör. Det känns som att spela på en egen nivå, måste jag säga, SHL.
Han har ju kontrakt till 2021, men jag har ju svårt att se att han kan vara kvar i SHL nästa säsong. Men vi får se. Hoppas han stormtrivs i Ängelholm och älskar fisket och vattnet och sådär, så att vi får förmånen att se honom ett år till. Ja, men vi tar väl bilen upp, vad kan det vara, 30 mil, 25 mil upp till Jönköping. Och också det här lag som jag har funderingar på, hur bra är de? Jag tror vi sågar dem lite här i oktober i någon podd och så vidare. Och bland annat så vet jag att vi var väldigt kritiska till Anthony Camara. Han inledde SHL-säsongen med 7 raka nollor, det vill säga inte en poäng på de 7 första matcherna. Och efter det så har han gjort en poäng i match per snitt.
Och det är väl Axel Holmström också, var inte han på väg någon annanstans? Vi var både kritiska till båda de spelarna, men de har verkligen steppat upp båda två.
De har ju fått upp en AAA-kedja där i Alexander Bergström, Axel Holmström och Anthony Camara. Jag leker med första bokstaven i deras förnamn då, AAA. Och den kedjan är ju första kedjan kanske just nu, och skapat en balans också och sett till att de andra laget inte behöver producera hela tiden.
Och de spelar smart. Jag såg matchen mot Frölunda här i helgen, när de leder med 4-0, och det känns rätt så lugnt till sista perioden egentligen, när Frölunda säkert har fått sig en avhyvling i periodpaus där och kommer in och börjar trycka på knappen. Men de spelar smart, och de spelar liksom efter sina förutsättningar. De här tre AAA-spelarna har höjt sig något enormt. Jag tycker målvaktsspelet ser bättre ut, och det är mycket som ser positivt ut, en positiv trend i Jönköping.
Ja, jag har ju varit ganska kritisk till HV. Jag får väl faktiskt säga att lägga mig lite halvplatt där i alla fall och säga att de har varit bättre än vad jag trodde. Framförallt tycker jag att de har varit mer strukturerade och bättre försvarsmässigt än vad jag har upplevt tidigare med HV och vad jag trodde att de skulle vara nu. Jag tycker de har, alltså HV är väl egentligen kanske det mest dopade laget om man tittar statistiskt där. De har ju en ganska låg corsi och väldigt hög PDO då. Så att det talar väl för att de inte kommer riktigt att orka hålla den här placeringen som man har nu. Däremot har man ju rejäl förbättringspotential i powerplay då, så att det kan ju vara att de tar ut varandra här om de får ordning på det. Men det känns som HV har kämpat med powerplay hur länge som helst utan att liksom få någon ordning på det. Så att det blir lite att jobba i motvind när man inte får bättre utdelning i den spelformen. Ni minns ju även kvartsfinalen mot Färjestad förra året där man var det bättre laget, men var ju fullständigt uselt i special teams. Så att det är väl det som HV kan förbättra. Men så här långt så är det väl lite tummen snett uppåt från min sida.
Ja, det får man väl säga. Nu är det ju väldigt jämnt här. Alltså, förlorar man 2 matcher så kan man halka ner ganska rejält. Men det var ju precis det de skulle göra inför den här säsongen. Jag minns när jag pratade med Hult på försäsongen. Nu skulle de få igång powerplayet, sa de. Mm. Därför värvade de in Holmström som antingen så stod skymma framför mål eller stod direkt skjuta. Och så var man Camara som skulle vara nyttig i spelformen. Men ja, och så tog man ju bland annat en häftig stöld där i att ta Erik Martinsson också till laget.
Kinnvall var ju också en sån spelare som
är väldigt bra på powerplay.
Ikonen också, exakt.
Ikonen var ju petad sist.
Så Bergström har kommit in.
Ja, men det är det här med powerplay. Jag har alltid funderat på det. I min värld så går det väldigt svårt att träna powerplay. Det vill säga man kan inte stå direkt skjuta järnet och allt man kan på träning. Då skjuter man ju sönder sina polare.
Pucktempo, det är det man jobbar på.
Pucktempo.
Hitta varandra.
På en dålig is efter en jag vet inte hur.
Nej, men det handlar
mycket om powerplay. Vi brukade köra powerplay innan träningen ibland faktiskt. Okay. Bara för att få köra på bra is då.
Bra is då. Ja. Och det man ser så sällan, det är kanske inte en HV-sjuka, det är att man ser så sällan att de vågar skjuta en flipppassning rakt igenom över centrallinjen, utan det ska alltid gå back, upp och ner. Nu ritar jag här som något paraply och så vidare. Jo, det går runt det, hela tiden.
Det hänger väl också ihop med att är det någonting mot sådana verkligen vill skära av, så är det just den passningen rakt igenom. Man flyttar ju hellre ner sin toppgubbe då som ska ta pointen för att förhindra det här genomspelet och hellre släppa skott uppifrån där. Så att det är väl en kombination, men jag håller ju med om att de här, men det har väl också att göra med att vi har dränerats till viss del på en hel del skicklighet i just de här spelformerna. Vi har några som fortfarande är kirurgiskt säkra i det här med Ryan Lash och några till, men de blir färre och färre i och med att de är efterfrågade i andra ligor.
Ska man stå och träna flipppassningar? Ska de ta ner Fredrik Bremberg och stå och visa hur man slänger iväg en 10 meters passning som landar exakt på klubban?
Micke Johansson var ju riktigt bra på det här också. Han kom in och så körde en båge, så var det en backhand flip rakt igenom bara. Så kom någon på bortre och smällde in den.
Sen tror jag det handlar mycket om att vara intresserad av att bli bättre också. Det handlar om att vända på varenda sten, nöta på varje liten grej, diskutera, snacka, tjata lite om Ryan Lasha. Men jag vet ju också hur jäkla intresserad han är av att hitta olika lösningar. Om de gör så, då gör vi. Alltså, han är ju med hela tiden i det här. Det är ju inte bara att han går in och lägger en flippmacka liksom, utan han är ju arkitekten till stor del i Frölundas powerplay och tycker att det är jäkligt intressant att liksom hitta utveckling hela tiden i den spelformen.
Jonas Gunnarsson, om du avrundar lite Tellan, hur bra är han?
Jag tycker att målvaktsuppsättningen är väldigt intressant. Även med Hugo som jag tycker har spelat bra i år också. Han är, får inte komma ihåg att han är 18 och egentligen kom in på grund av att Adam Måman fick operera sig. Så att han har gjort det riktigt, riktigt bra. Så jag tycker målvaktssidan ser bra ut i år. Jag tycker att den ser bra ut för framtiden också.
Ja, hade vi spelat in den här podden för en vecka sedan så hade väl Örebro haft ledningen i SHL. Nu har de haft det lite tuffare på slutet och ramlat ner till en fjärde plats. Men de är ju med i den här toppfyran eller toppfemman. Och jag vill påstå att årets värvning i svensk hockey är målvakten Dominik Furch. Vad säger ni?
Jag håller med.
Ja,
så långt. Ja,
man bygger grunden längst bakifrån. Man börjar bakifrån och bygger lag tycker jag. Och det har de verkligen gjort den här gången.
Ja,
jag hade Furch som fyra tror jag på min bästa värvningslista. Då hade jag ju Patrik Berglund, Everberg och Rödin för. Och det är bara att erkänna att Furch har ju varit den klart mest värdefulla hittills.
Han är visst förbannad på att det är så få matcher i SHL. Tellan, vad är det för...
Det är så. Ja. Har någon sån här bonus för games played?
Nej, nej, men man spelar väl. Han stod ju väl över 50 matcher i KHL i fjol.
Ja, det var de uppgifter jag hade. Van att spela mycket och sen är det ju så mycket resor i KHL. Jag tänker på det. Örebro måste ju vara drömlaget att spela i rent resemässigt. Det känns som att det är Skellefteå och Luleå är långt till. Övrigt så har de så här 25-30 mil, lite längre än Skåne måste jag säga. Men det måste vara otroligt tacksamt resemässigt att spela med Örebro.
Min pappa sa alltid, vi borde flytta till Örebro, då har man 2 timmar till allt.
Du ser, det kanske är därför.
Ringer
men det verkar som att de har någonting riktigt bra på gång. Jag menar, ni två har ju dragit fram massa värvningar nu sista tiden också som är på väg dit också. Så de kanske är på väg att starta någon dynasti där också i Örebro kanske.
Ja, de är intresserade av svenska spelare. Bygga en kärngruppering av svenska spelare. Sedan så har ju Örebro blivit straffade genom åren att många har snott spelare tidigt från dem. Så nu tror man gett sig fan på att nu ska vi vara tjuvarna. Nu ska vi ligga ute väldigt extremt tidigt att ta stjärnor från de andra lagen.
Ja, och sen tror jag att man har hittat en attraktiv tränarstab också. Så man känner att de här kan vi ha 3-4-5 år. Och även spelare tror jag ser att det finns stora förutsättningar att bli bättre där. Och det underlättar ju en långsiktig satsning också på något sätt. Så att det finns saker som talar definitivt. Det som mesta tycker jag är att man har fått lite ordning på tränarstaben där. Och det talar ju för att det kommer att bli bra de kommande åren.
Mm. Lite kontinuitet och lite lugn, ja, och bra, viktigt som spelare.
Ja, och bra kvalitet, liksom, kvalitet, yes, på det man har. För kontinuitet kan man ju inte ha om man har en dålig tränare. Liksom. Man kan inte ha kvar honom bara för att man ska ha kontinuitet. Utan det gäller ju att man har en bra tränare och kan köra med honom under flera år. Och den här tränaren också är intresserad av att utveckla sig hela tiden.
De har ju alltså Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson. Mm. De måste ha spelat över 2000 seniormatcher ihop. Varför, och jag vänder mig till dig, Tellan, varför blir vissa hockeyveteraner bra tränare och vissa kanske inte orkar bli det? Mm. Vad behövs det i ryggmärgen hos de här för att de ska orka, eftersom de har haft framgångsrika karriärer själv? Vad krävs för att de ska funka i båset också?
För mig handlar det mycket om det här med att se varje spelare.
Att orka göra det.
Orka göra det, utveckla varje spelare som kommer dit. Och oavsett om du är 36 eller om du är 18, att du känner att du ger någonting tillbaka. Varför ska den här 36-åringen känna när han kommer till träningen att varför ska jag utvecklas för? Liksom? Jag vill bara beta av mitt kontrakt. Och det är ju jätteviktigt att man får med hela gruppen. Och sen har ju de... det snackas ju ingenting negativt om de här tre uttaget liksom. Och det är också en sån positiv grej som jag tycker att Örebro har gjort väldigt mycket rätt i det här också, när man har gjort de här rekryteringarna, de här spelarna också, att det är bra, genuina, bra människor också. Det är väldigt viktigt.
De har fått många matchvinnare. Bromé och Salmen har avgjort många matcher för dem då. Lite så här gubben-lådan-spelare i det här laget då. Så att det finns väl ingenting negativt att säga om Örebro. Nu har jag inte hockeybibeln framför mig här där vi tippade, men jag tror att jag tippade Örebro kanske 9. Jag vet inte vad du tippar om, Abris.
Ja, en bit längre ner. 11 eller 12. Jag kommer inte ihåg vilken av Linköping och Örebro jag hade nedanför där.
Så det här är väl succélaget?
Jo, så långt är det ju det. Sen har man ju 3 förluster på de 4 senaste nu. Och jag har ju varit inne på det, att det kommer en vardag också för Örebro. Vi får väl se lite grann. Jag är inte helt 100 på att de kommer topp 6. Niklas Johansson, sportchefen, hånskrattade lite åt mig och sa att det kommer vi att göra sånt. Så vi får väl se. Det är möjligt att Niklas får rätt och jag får fel. Men jag vill 6-7 skulle jag vilja säga att jag tror att de hamnar.
De har 8 poäng ner till 7:e platsen. Så de har ju litet försprång nu när vi går in i andra halvlek här. Efter Channel One Cup. Ja, Frölunda ligger just nu 4. Så vi ska väl diskutera vad som har hänt där. För mig är det jättemärkligt det som skedde här i lördags. Stod det 0-4 efter en period? Var det korrekt?
Ja, 2 perioder.
Var det 2 perioder? Mm. 0-4. Hemma mot värsta rivalen. Eller om Färjestad värsta rivalen. Men herregud, vilket debacle. Man tror ju inte att Frölunda med det laget ska behöva hamna i en sån sits.
Håve var det.
HV, ja. Det där händer ibland för Frölunda. Vi kanske glömmer det. Vi hade en sån match mot Djurgården förra året. Vi hade Brynäs i premiären där det var 0-4. Man tror inte det om Frölunda, men det händer faktiskt. Skulle nästan säga att det händer oftare med dem än med andra lag på något sätt hemma i Skandinavien där på sin hemmaarena. Så att det är... De får de där dipparna. Det är lite svårt att förklara. Jag vet inte om de vill för mycket där hemma i vissa matcher och att det liksom blir error i deras huvuden.
Ja, men de tänker väldigt mycket framåt. De vill väldigt mycket producera, som du säger. De vill väldigt mycket producera på hemmaplan och då glömmer de lite bakåt. Det var ju några mål där det var Rubin fick göra en räddning och sen slog de in returen och så. Det
känns, kom 2-0 och Rubin räddade och så kom tredje gubben och fick slå in returen.
Precis, som man ser 3 Frölunda spela backchecka, de glider tillbaka. Det känns väldigt liksom icke Roger Rönnberg hockey liksom, så att vet inte. Det som du säger, det blir lite bakslag ibland, men den matchen kändes inte som en Frölunda hockey överhuvudtaget. Och sen gick ju Ryan Lash sönder till exempel också. Så att den är ju jäkligt tuff alltså, om de tappar honom en längre tid.
Sen tror jag en del av förklaringen också, jag ska inte skylla på det på något sätt, men de kör hårt med COL också där, vill verkligen vinna där och gå ganska all in i det. De har ganska mycket under hösten här med hög presterande. De har ju fått kämpa rätt rejält också innan COL för att ta sig vidare. Fick ju jättedålig start och förlorade stort borta mot Färjestad. Har liksom fått slugga sig kvar i COL hela tiden och lyckats så här långt då. Vi får väl se om de kan åka ner till Schweiz och vända igen då.
Vi måste ändå hylla Frölunda. Det här är alltså 7:e säsongen i rad. De ligger, och nu ligger de i 4.
2 eller 3.
Som de är topp 3 i svensk hockey.
Ja, det är de åren Rönnberg har varit där, så att det är otroligt imponerande. Han har ju bara andra och tredje platser där i serien. Det är full av beundran och jag tycker att de har gjort en bra höst också. Jag är inte speciellt orolig för Frölunda. De kommer att bli bra och de tränar också hårt. Vi har pratat om Djurgården där och de spelar hårt nu med COL och allting. Så att när de börjar släppa på ventilen där nere lite grann så kommer det ju naturligtvis att bli ett steg bättre där. Så att de är inte ett dugg orolig för.
Den som jag trodde var, skulle vara, inte slut känns fel, men kanske passerat senigt då, var ju Simon Hjalmarsson då. Men nu har 30-åringen, nu har han studsat upp och gör sin bästa säsong sen han gjorde, hur många poäng var han hamnade på i Linköping? 57 poäng var den säsongen. Mm. Han är uppe faktiskt 10+10 på 24 matcher.
Hittade ju kemi med Ryan Lash redan förra året egentligen, och den har ju fortsatt i år. Lash har väl bytt ut Joel Lundqvist lite grann som lekkamrat till Hjalmarsson. Nu är ju Hjalmarsson som ofta står och smackar i dem. Det är ju, jag tror att det är en stor anledning. De två trivs väldigt bra ihop, och det tror jag har gjort mycket till att det går så bra för Hjalmarsson.
Målvaktssidan, Mattsson,
ja.
Rubin.
Ja, men jag tänker fortsätta på Hjalmar. Okay. Jag tycker han spelar lite småfult också. Han börjar liksom lite på motståndare lite grann och det där och tjafsar lite grann.
Men ska man inte göra det? Är det inte
jo,
sätt att bli
känns,
påslagen?
Absolut, och det har inte riktigt sett från honom de senaste säsongerna på samma sätt. Även förra året i slutspelet så såg jag lite tendenser, men jag har sett mer och mer av det i år också. Det är någonting som jag gillar liksom, i det här, liksom, att han står upp för sina medkamrater och såna grejer också. Så att, jag gillar också Simon, sättet han spelar på just nu. Och målvaktssidan så är det väl,
Rubin Mattsson. Rubin säger de har imponerat. Det kanske för att man inte förväntas lika mycket av honom.
Ja, med tanke på hans säsong som han hade förra året i Frölund eller i Luleå, men på slutet nu så i statistiken i alla fall inte riktigt lika positiv som...
Mattsson har ju bättre stats.
Ja, det har han, och Rubin blev ju till och med, jag trodde att han skulle bli utbytt igen här nu i senaste, när det stod 4-0, men de lät han vara kvar, vilket jag gillar i och för sig, men sista tre, han har spelat tre matcher av de sista fem då, det är 3-0-6, 87-32 i räddningsprocent, 87-32 i räddningsprocent är ingenting att hänga i julgranen så här juletid, så att vi bara hoppas att han har en liten dipp just nu och kommer tillbaka och spelar bra, för man kommer behöva två målvakter.
Det finns ju två supertalanger i svensk hockey som är född 2003, var Alexander Holtz och vi har Lukas Raymond. Raymond tillhör ju Frölunda. Måste Frölunda få igång Raymond under den här våren för att det ska bli ett nytt guld, eller är det för långt kvar att en 17-åring ska dominera i svensk hockey?
Jag tror det, men han har väl inte fått någon riktig chans att spela in sig i laget så heller. Frölunda har ju en enorm bredd på forwardskivan där och har väl tyckt att han inte har varit tillräckligt bra för att slå ut de 12 som spelar, och då har man inte tagit så stor hänsyn till om han är 17 eller 27, utan det har ju varit diskussioner runt behandlingen av Raymond och hur mycket han ska spela och inte spela och sådär. Så att jag tror nog inte Frölunda känner att de är beroende av Raymond, för då har de nog gjort mer försök att verkligen spela in honom.
Jag tycker det är nog en styrka i Frölunda att de har så pass bred forwardstrupp som du säger, men också att det här med att du måste prestera för att få en chans oavsett om du är 17 eller 37 liksom.
Ja, de har ju det självförtroendet lite grann efter framgångar och så, att de vågar göra det, för det är ganska tufft beslut.
Verkligen.
Då är vi inne på topp 2 av SHL och två lag som, det går ju bara att hylla dem egentligen. Vi ska starta med den som ligger på en silverplats just nu. Det är Färjestad. Hela 91 mål. Jag vill påstå att det här är SHLs roligaste lag att kika på.
Ja, jag var inne på det förra avsnittet också. Det finns ju inget efter den här veckan som förändrar det egentligen. Det är ju en fröjd. Nu har man ju fått igång en till kedja också. Så nu har man väl kanske de två bästa kedjorna i SHL offensivt där. Jag är bara så fascinerad över målvaktssidan. Alltså Arvid Holm för mig kändes som en tveksam backup. Tyckte väl, ska vi inte ha lite bättre bakom Svensson? Nu är han plötsligt första målvakt. Och vad har hänt med Svensson? Jag hänger inte med riktigt där på vad som händer.
Nej, och det var väl lite det som vi var inne på tidigare också när vi pratade om fast också. Är det så att åldern börjar komma i kapp? Mackan spelar ju väldigt liksom väldigt fysiskt krävande för sin kropp. Liksom. Han är väldigt långt ut i, liksom, i positionen, benen rakt ut och split och sådana grejer. Så det är väldigt krävande spelstil som han har. Han har precis blivit pappa, så det är mycket grejer som har hänt i hans liv, och med Arvid så vet jag också att han jobbar hårt och han är noggrann, och jag tycker att jag såg en match ganska tidigt när han var på Hovet här och såg att det är nog, jag skulle inte vara förvånad om han tog över här efter årets slut liksom, och nu har han visat det på slutet att han spelar bättre.
Men alltså, ger de Mackan, Marcus Svensson, en lugn höst här nu så han får bli pappa i lugn och ro, han får läka kroppen, och sen är det han som de kommer att gå med liksom, i slutet, eller är Arvid Holm som du ser en potentiell guldmålvakt?
Ja, alltså jag tycker att han spelar riktigt, riktigt bra när han spelar. Men sen är det ju så, jag menar, när det väl kommer till slutspel så handlar det ju mer om att bara rädda puckar. Utan du ska ju liksom, den här mentala biten att vara beredd att spela varannan dag hela tiden med resande och såna grejer. Så att jag tycker inte att det är en dum idé att låta han spela så mycket som möjligt, Arvid då. Så mycket som möjligt här på hösten och in till slutspelet också. Och sen matcha in Mackan lite mer på slutet då och se om han kan ta det hela vägen. Men jag skulle inte vara förvånad om Arvid tar hela grejen och spelar hela vägen heller.
Vad tycker du är störst skräll, Abris? Är det Albert Johanssons backspel eller är det att Lillis Nilsson leder SHLs poängliga?
Vad ska jag säga där egentligen? Ja, det är väl större egentligen att Lillis Nilsson leder poängligan, måste jag säga, även om han hade en bra avslutning på förra säsongen. Albert Johansson har ju sett som en väldigt, väldigt lovande back. Nu visste man väl inte riktigt med konkurrensen där i Färjestad på backsidan hur mycket speltid han skulle få. Men han var ju så bra redan under försäsongen så att det sände ju signaler om att han kommer nog att spela på sex backar här, och det har han gjort. Men det är ju en kille som det har pratats mycket om, absolut. Så att,
jag spelar med Blam också, ganska tacksamt att ha en veteranback vid sin sida.
Ja, precis. Nej, men det här är ju, det är ju en kille som kommer. Och det, hade inte konkurrensen varit så hård på backsidan så hade han väl kanske varit med i JVM-truppen också. Det skulle jag väl tro. Men den här årskullen är ju, som är med i år, är ju något helt i hästväg. Så att det fällde väl honom där. Nej, men de gör mycket bra i Karlstad, det kan vi bara konstatera. Och det är, som du säger, väldigt rolig ishockey, väldigt, alltså de har väldigt många offensiva vapen. Sen får vi se, de får ihop det med alla bitar som krävs för att gå till SM-guldet.
Vi pratade i lördags i vår podd i Gävle om att det är så viktigt att ha leading line. Då var det att Brynäs saknade en leading line. Men Färjestad har ju nästan två leading line och har alltså fyra spelare på topp 10 poängligan. Jag har alltid känt så att en leading line ibland i ett slutspel, att de viker ner så att de blir bortplockade när man möter samma lag flera gånger, att det går att sätta in vinthundarna mot de här tuffingarna. Eller de här duktiga poängkungarna.
Ja, men så är det ju absolut. Det är ju därför de ofta försvinner. Om man, en leading line är ju ofta bra i en grundserie där man inte matchar så hårt lagen man möter och sådär. Men i slutspel så är det ju oftast, håller det absolut inte i de flesta fall. Så därför är det väldigt bra att ha två eller till och med tre kedjor som kan producera. Nu har ju Färjestad två riktigt bra första kedjor. Så att det är väl väldigt bra att ha i ett slutspel. Och det är ju inte kattskit bakom de här sex spelarna, forwardkällor. Utan det finns ju en del kvalitet där också med Martin Johansson och Viksten. Och den här Latta som har kommit in och varit grymt bra och en härlig kille. Och jag som la ut någon tweet om att jag fick en rapport om att det här var helt oduglig, har ju fått äta upp det här väldigt många gånger om. Alltså, för det här verkar vara något, han har slagit ner som en bomb tror jag i Karlstad bara. Alla bara
älskar
honom. Så ni
glädjen i omklädningsrummet i Luleå när Latta gick och wrestlades, eller alltså brottades med halva laget då?
Kan ju tänka dig skillnaden där med Ville Leskinen som satt och surade hela tiden liksom, och få in den här killen.
Ja. Men hur viktigt är det att du har en kille som först så babblar hela tiden, han driver med sig själv inför de andra och så sitter han och pratar med alla. De är visst 20 tysta värmlänningar typ i det här laget, och så kommer den här killen in och bara pratar hela tiden. Vad ger det för effekt i omklädningsrummet och varför blir man bättre som hockeylag att du har en cowboy med
det? Det gäller ju att ha kul också när man spelar. Jag älskar den här tacklingen som han delar ut på. Nu kommer jag inte ihåg vilken Luleå-spelare det var, men han skickade ju han från blå linjen upp till röd linjen nästan. Var det inte
Ja, det var som en truck som flyttade en spelare.
Ja, det var mer truckförflyttning.
Ja, han tog upp han och kastade han som en diskus nästan rakt igenom. En kulstötning rakt upp till röd linjen, så var det jäkligt häftigt. Men det är ju här
men
som
var det? Kan vi inte...
Ja, jag har ju sett giffen. Det är helt still i huvudet nu. Men jag kan väl försöka jag kan ta upp Luleås laguppställning.
Jag kan prata på lite. Det är ju en sån här spelare som Färis har saknat. Tycker jag. Alltså slutspelsmässigt.
Men blir man inte trött på om det sitter en jänkare där eller en nordamerikan och bara sitter och babblar till fast det inte är så oerhört duktig hockeyspelare?
Nej, men det är väl lite kul att han driver med sig själv då. Okay. Han är ju en nyttig hockeyspelare. Alltså, vi kan inte ha ett lag med 22 bra hockeyspelare som bara vill ha pucken. Liksom. Det funkar
de är
inte.
Lite tysta. Jag pratade med Penneborn om det, varför de tog Michael Latta. Mm. Och då sa han att det är så många blyga i laget. som inte vågar säga någonting. Och då har de lyssnat med Blam som har spelat med Lätar och sa att den här killen, han kommer bara
snacka sönder
och komma på hela tiden. Han kommer få värmlänningar att våga prata till mig.
Ja, det är väl helt rätt. Och sen får man ju se vad som händer med resten av spelarna här. Jag menar, det har ju Rino som inte har varit skadad nu, eller om han är borta ett tag. Vad händer med honom?
Ja, man funderar på. Nu har de ju bara 13 forwards, men man undrar om han får en plats i... Han är ju skicklig, men var de ska in med honom någonstans också?
De har ju skickliga spelare redan som gör väldigt mycket poäng. Så att jag menar, det är Itzel, Åslund, Lindqvist, Nilsson som gör mycket poäng, Linus Johansson och Jesper Olofsson.
Har vi gett Abris tillräckligt med tiden?
Ja, det var 18-årige Noel Gunler som han en gång sig på.
Och tror du att Gunle var på deras hitlist eller shitlist, att de skulle jäklas med
inte direkt, men
tror du han sa den klassiska welcome to the SHL efteråt eller skicka han rakt över?
Lite lätt bakåtvikt också hade Gunle.
Men visst var det som ett trucklyft att han tog upp honom och flyttade honom 15 meter?
Det kanske till och med skulle kunna vara en utvisning i dagens SHL. I dagens SHL la jag till nu. Det får man ju tåg. Det inte Engström fick ju 2 minuter när han inte flyttade sina kameror kom backandes där. Så att jag menar, det jämfört med det så var ju det här rena överfallet.
Borg känner ju inte igen SHL. Det kan ju vara så. Han har sett 2 tacklingar i en match där. Absolut sidospår. Och vi har inte tid med sidospår. Nej. Vi måste flyga vidare.
Ja. Yes.
Luleå leder SHL just nu när det är decemberuppehåll. Och det är ju inte för att de är så sprudlande offensivt skickliga, utan det är ett defensivt skickligt lag. Tellan Abris, vi ska ha en quiz senare, men lite miniquiz nu. Vem leder det interna poängligan i Luleå? Det är ingen googling nu.
Nils Lundqvist.
Ja, bra.
Ja.
Alltså en back junior leder interna poängligan på 17 poäng.
Mm. Mm. Det är kul.
Ja, fast är det rätt? Ska det vara så?
Han är ju uppenbarligen bäst.
Ja, jag bara tänker att någon forwards borde ju vara där och liksom ha närmare till offensivt mål än vad en juniorback har som borde vara på blå linjen kanske.
Jag tror Luleå har som lite målsättning också och verkligen sprida ut poängproduktionen lite grann som jag pratade inför slutspelet här. Man har ju värvat in Ilomäck och Tyrväinen för att bredda upp det där. Så jag tror att de tycker det känns ganska okej att de har många spelare som ligger runt 15 poäng istället för att ha en trio som ligger på 30.
Mm.
Att jag tror att det är perfekt. Och sen är det ju jätteroligt med Nils Lundqvist. Vad bra han är nu. Så där. Han kom ju fram för 2 säsonger sedan där och gjorde ju, ja, var jätteliten och tunn då, men man såg ju direkt att det här är ju någonting. Och förra säsongen lite tuffare, draften där och resa fram och tillbaka, JVM och träningsläger och allt vad det var för någonting. Men i år liksom, nej, men han är ju en av SHLs absolut bästa backar. Efter Karren där så är det ju Lundqvist och några till som ligger och... Det är, jag tycker det är jätteroligt. Och det här är ju en kille också som inte har varit någon tokhypad junior tidigt liksom, utan har liksom fått gjort sin egen resa, säkert haft en del kloka råd från morbror Janne Sandström och sådär på vägen och sådär. Så nej, jag blir alldeles varm när jag pratar om honom. Jag tycker det är jättekul.
Jag var ju på draften när han tingades för 1,5 år sedan, och han valdes i första rundan av New York Rangers. Ni kan ju gissa vad alla New York-tidningar skrev om a new Lundqvist to Rangers. Men till kärnfrågan, varför är Luleå Sveriges bästa hockeylag just nu?
För att de spelar på samma sätt match in och match ut. Sällan några stora misstag. Bara jobbiga att möta. Bra målvakt längst bak. Det finns liksom inga direkta svagheter just nu. Det är jobbigt att komma upp till Luleå med fansen. De är väldigt liksom... Vi mot Sverige. Det är mycket som är går Luleås väg just nu, ska jag säga. De har ju även spelare, jag menar, Jack Connolly har inte en supersäsong i år jämfört med vad han hade tidigare. Jag menar, ligger han bara i bakvattnet. Jag menar, du har en spelare som Widing som egentligen bara är med där bara för att fylla ut liksom. Kan man få igång sådana spelare också i slutspel sen, så har de ju liksom, de har ju en bredd också som är fantastisk.
Och Emil Larsson som har varit långtidsskadad som är tillbaka nu då, Filip Hollander som är långtidsskadad som kommer att komma tillbaka efter nyår här, så att de har sparkapital. Jag kan väl tänka mig att det man eventuellt tittar på är väl en back till då möjligtvis. Så där är man väl lite tunnare, men så länge Lundqvist säljer.
Man får dubbla Gustafsson.
Ja, så länge de är hela så minuter. Absolut. Nej, men man har ju Lundqvist och Sällgren som och Gustafsson naturligtvis då. Så att man har ju 3 backar där som kan ligga på 25 minuter i snudd på, så det är klart att då klarar man sig långt med 7 backar.
Men du, Tellan, Lassinantti och Raucho, två målvakter som är duktiga och ska dela på det där. Hur blir det då? Blir man, känner man sig andra som konkurrent eller som komplement?
Jag tror de ser sig som komplement, och jag tror David Rautio kände nog när han kom upp till Luleå liksom att han skulle agera som en backup till Joel. Det var nog ingen snack om det. Så att jag tror inte att det är någon, klart det är alltid konkurrens, man vill alltid spela, men jag tror att David är nog ganska nöjd med att få komma hem där och få med och försöka vinna ett SM-guld med Luleå, det tror jag.
Det är väl två av de mest ödmjuka och snälla målvakter jag i alla fall har träffat under min SHL-tid. Så att jag tror definitivt inte. Jag tror att de gör det tillsammans faktiskt. Och har gjort det otroligt bra så här långt. 4 mål på 7 matcher tror jag de hade inför det här raset, som man får kalla det, med Luleå då, med 4 insläppta mot Färjestad. Före det tror jag man släppte in 4 mål på 7 matcher. Så att det är otroligt imponerande.
Bra tugg och bra SHL-genomgång, bra research och välinformerade har ni varit, och ni har lyckats ge bra analyser och spaningar till våra lyssnare. Innan vi avrundas måste vi ha en quiz. Igår tror jag la ner en hel timme på den här quizen, alltså det var roligt. Jag messade Dre och sa och frågade om det var en lätt eller svår quiz, men jag fick ju inget svar på det.
Vad tror du då?
Jag tror att ni vill ha en lätt quiz, ja, men det kommer ni inte få.
Nej, det visste vi.
Ska vi köra igång då? Nu kan ju förmodligen alla som lyssnar på det här hur det här funkar. Det är ju från 5 poäng så ska man ha den svåraste ledtråden till 1 poäng och så ska man vara den lättaste. Och du ska se här nu, ja, men du drar upp sms'en där, och det är först korrekta sms-svar till mig från Hans Abrahamsson eller Mikael Tellqvist som vinner den här tävlingen. 5 poäng. Debuterade i elitserien i slutet av 90-talet och draftades till ett av Original Six-lagen kort därefter. Ett lag där han även spelade tillsammans med ungdomsidolen.
Nej, pass.
Googlar du tällan, eller?
Nej.
Nej, du satt på.
Ja, jag håller på att skriva.
Okej, 4 poäng. Har representerat Sverige i SM, VM och har spelat SM, VM och OS innan de skridskorna på hyllan. En karriär som likaväl kunnat utenbli om den vi eftersöker valt att fortsätta med fotbollen. Är den svår eller? Fan vad nöjd jag med. Ursäkta Sverige. Jag har inte fått ett svar än så länge. Jag är supernöjd alltså. Mm.
Ja, pass.
Vi har fått svar från Mikael Tellqvist.
Ja, pass, då kör vi vidare.
3 poäng. Han med spel i de högsta ligorna i 6 länder och även förlåt att jag vi kommer fatta sen. Jag tar det igen. Han med spel i de högsta ligorna i 6 länder, även ett antal säsonger i farmaligan AHL. Har bussats genom hela Nordamerika och varit ute på en roadtrip, en rekordroadtrip som var en hel månad.
Rekordroadtrip som bara en hel månad.
Ja, han satt på en buss en hel månad på bortaplan där. Mm-hmm. Kanske var för svår idag då. Då skäms jag lite här.
Det ska väl vara så. Ja, men jag passar. Det är
bara 2 poäng. Vann 2 SM-guld på 2000-talet och har spelat för världens bästa hockeyspelare, alltså då som coach under något år, och han fick reda på under den här tiden att han blev tradad genom en sportsändning på TV.
Mm. Jag har ju ett namn, jag vet inte fan om han var bra på fotboll alltså. Jag vet inte ens om han har spelat, för det är Gretzky han har spelat för, misstänker i Phoenix.
Vi har ju fått 71. Svar så vi kan
jag kan lika gärna vänta till detta. Kör detta nu då.
Vaktade Djurgårdens målbur säsongen 90 vaktade Djurgårdens målbur 99-01 och är välkänd för en speciell stålmansräddning i Djurgårdskretsar, även om den målchansen berodde på eget slarv från början.
Men herregud. Ja, det
blir lite roligt nu det här.
Fan alltså.
Du måste ju lämna ett svar, annars så tror jag faktiskt att du blir diskad om du inte lämnar svar.
Ja, det här är ju jättepinsamt. Uff, alltså Fan, jag är helt...
Ska jag återupprepa någonting eller? För jag är lite förvånad att du inte kan det här.
Ja.
Det blir lite konstigt allt. Det blir konstig stämning nu kan jag säga.
Ja, det blir det. Det blir det. Alltså, slutet på 90-talet, måste ju vara tidig 70 eller slutet, alltså, min ålder någonting där.
Tänk slutet 70-talet ska jag säga.
Han debuterade i Elitserien i slutet av 90-talet.
Ja, just i slutet av 90-talet. Nej, vi har ju räknat 10 år fel. Ja. Shit. Oj.
Målvakt i Djurgården.
Målvakt i Djurgården 99-01. Ja, då har jag fått ett svar från Hans Arbansson.
Ja, jag måste ju lära mig matte först. Ja. Jag lär mig lära mig matte, vet du. Det är ju, ja. Det har ju på mig
och
Lida.
Vi har fått två korrekt svar. Vi fick Mikael Tellqvist från Mikael Tellqvist på trepoängsnivån var det.
Vilket
och vi fick Mikael Tellqvist av Hans Abrahamsson på ettpoängsnivån. Vet du vem som har hjälpt mig med det här, Tellan?
Nej, var det?
Din fru.
Är det så? Ja, ja du ser.
Vi hade hemliga sms-konversation igår. För
jag tyckte att den var lite off.
Det här måste jag tänka till om man ska köra Tellan här. Utan här måste jag ju vara... alltså det går inte att köra första husdjuret. För det kan du ju om du hade någon pippifågel som hette IT eller någonting. Ja.
Det sjuka är att jag kunde inte själv förrän på tre. Liksom. Det är ändå rätt galet. Men jag började så fundera. Så här,
men tänkte du så här, kan det vara jag? Alltså... Det är ju ganska knepigt i min konstiga hjärna att...
Ja, men för en grej så här, barndomsidol i Toronto. Mm. Jag hade ju ett Belfort, han var inte i Toronto.
Var det inte det?
Nej, så det var därför jag reagerade.
Aha, okej.
Det var frugans fel.
Okej.
Ja, ska jag bara säga åt någonting.
Aha, då vilseledde jag lite det.
Ja, det var där som jag tappade. Men sen när jag kom in på 4-poängsgrejen, då började jag liksom... Oh shit, det kanske är jag. Nu försöker man göra en rolig grej här som avslutningsgrej inför liksom... Ja, så är det.
Ja, det var ju tur att ni hjälpte mig på rätt spår i alla fall med Stjärna. Jag har ju inte tagit på ett poäng heller, för jag var ju inne på jag räknade fel på 89 och 90, eller slutet på 80-talet och slutet på 90-talet där. Det var ju skickligt gjort, men det är tufft när man sitter i den här alltså,
ja.
Fan, man blir ju helt koko i huvudet.
Var du ute på roadtrip en hel månad?
Ja.
Ja.
27 dagar var vi.
Åh herregud.
14 matcher.
Hur hade ni packat in kalsonger och så här liksom då?
Nej, det gick ju knappt alltså.
Det gick inte det?
Nej, man fick gå och köpa på Walmart.
Vände de ut och in eller någonting?
Fick köpa nya kalsonger på vägen liksom. Bara svarta saker fick man köra.
Mm. Nej, men vad bra. Det är bara att applådera. Ni kan er hockey och det var inte roligt.
Inte den här gången. Det var så dåligt.
Ja, jag är lite
nöjd. Jäkla intryck man har gjort i alla fall på Abris under de här tre åren.
Vi satt ju här och asflabbade fast inte ger en ljud från oss när du på slutet säger vem kan det vara?
Ja, och jag tänkte skriva Tommy Söderström. Då, för jag tänkte, det kan ju bara vara han som är född liksom 60, runt mellan 60-70-talet. Där, och
men
spelar,
han spelat i sex
nej,
länder.
Nej, han hade ju inte det. Så det funkar ju inte heller. Men han spelar i Djurgården. Det kan ju inte vara någon annan målvakt tänkte jag som var i NHL. Men han spelar ju bara i Philadelphia. Ja, nej men det är bara att lägga sig platt.
Men, så är det. Du, vi har hållit på alldeles för länge. Jag tror man alltså hinner springa 2 mil nu. Men jag hoppas att folk har tid för oss i jubletider och kan ta lite lugn och ro. Kanske bra för gubbarna och tanterna när partnern håller på julhandeln att man sätter sig ner på en stol här på T-centralen när det ska vara någonstans och så lyssna på oss och så får man lite underhållning. Tack för att ni orkade vara med under den här rekordlånga podden och hoppas att ni har fått ut något matnyttigt och ha en riktigt glad Lucia på er nu.